Tack så mycket. Ja, hej allihop. Kerstin Torsede heter jag. Och det här känns jätteroligt att vara här i Stockholm idag. Med Nova Nyfiken på. Vi har kört i Göteborg under ett år. Så det här är inte bara invigning av ett nytt kontor. Utan det är faktiskt premiär för Nova Nyfiken på. Som vi också spelar in i en podd, vill jag säga. Så att de som inte kunde vara här idag kan lyssna på det efteråt. Och det går ju till så att vi har en gäst, en person eller en företeelse som vi är nyfikna på. Och idag är vi jättenyfikna på dig, Patrik. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Väldigt kul att du kunde komma.
Är jag här som en person eller en företeelse?
Både och faktiskt.
Både och, vad bra.
Ja, det, då vet jag hur jag ska svara. Jag skulle säga att du är ett fenomen.
Ja, det var vackert. Tack.
Vi brukar alltid börja med egentligen liten kort. Alla kanske inte riktigt har koll på vem du är. Så innan vi går in på själva det här med tidningarna så skulle jag egentligen vilja veta lite, alltså innan din första tidning.
Innan min första
Innan 2007 om jag säger så.
Oj, det är påläst.
Eller hur? Ja. Så jobbar man. Ja. Var kommer du ifrån egentligen?
Det hörlar du var jag kommer ifrån.
Ja, jag vet när du kommer ifrån. Jag vill ha fram det. Ja. Du kommer från Göteborg.
Ja, alla goa gubbar kommer från Göteborg.
Men vad gjorde du innan?
Vad har jag gjort innan? Nej, men jag är uppvuxen i Göteborg, men jag flyttade därifrån så tidigt att jag har glömt att prata som fint som du gör. så det låter bara tillgjort när jag försöker. Min tanke var faktiskt att jag skulle bli arkitekt.
Okej.
Men då sa min bror, som är äldre än mig och som jag nästan aldrig lyssnat på, sa att det kan man inte bli.
För att?
Nej, för man får inget jobb och det är flummigt och så. Och dessutom kan du inte rita, sa han, och det var ju sant. Så då fick han mig att välja till ingenjör. Så jag försökte bli ingenjör. Och det gick inte så bra. Jag läste i 2 år på KTH här i Stockholm. Men då engagerade mig i kårtidningen faktiskt på KTH. Åskledaren hette den.
Okej.
Okay. Ja, stavade med Q. Sådär, student i K, står roligt. Och då insåg jag att det här med att skriva och vara journalist.
Men det var först då alltså som det kom in?
Ja, alltså nu har jag en pappa, eller hade en pappa som var professor i journalistik. Så att jag hade ju fått med mig en del därifrån kan man lugnt säga. Men jag kämpar emot. Jag vet inte hur det är med er, men man vill ju inte bli som pappa.
Nej.
Så det var jag väldigt bestämd på. Att jag absolut inte skulle jobba med journalistik och inte sådär. Jag såg ju pappas kompisar, hur de såg ut. Vill man ju inte bli. Nej. Nej, men så började jag läsa språk på Stockholms universitet för att jag hade intresserat mig för att skriva och språk och så. Så jag blev språkvetare. Och så började jag forska i pauser i skrivprocessen. Pausforskare, det var väldigt roligt. Det är jätteroligt, då går man in i fikarummet och så tänker man, nu studerar jag här lite hur det är att ta en paus.
Ja.
I alla fall så fortsatte jag, så började jag på Dagens Nyheter för att de hade lagt ner sin vetenskapssida några år tidigare och det hade jag blivit upprörd över, så jag skrev ett brev till DN och sa, det här är ju konstigt. Och då var jag ju doktorand och tyckte att det här med forskning var så oerhört viktigt, så jag skrev brev. Och då så sa de,
kom hit och
gör det bättre
över.
Själv, okay. sa de. Och då provade jag det.
Så kunde det gå till då alltså?
Så det var på den goda
tiden.
När de anställde folk kan man säga istället. Tvärtom. Och sen fick jag smak för det. Och sen jobbade jag en tid på Forskning och Framsteg. Mm. Populärvetenskaplig magasin. Och lärde mig hur man gör tidning kan man säga. Och när jag hade lärt mig det så tänkte jag, nu vill jag pröva själv. Ja. Och då är vi framme vid 2007.
Framme. Bra, ja. Då stannar vi lite där.
Ja. Ja. Stopp.
För då helt plötsligt en dag så kände du att nej, nu undrar jag om inte jag ska starta en tidning.
Mm.
Hur kan du, ungefär.
Ja, lite så faktiskt.
Ja. Men hur, kan du berätta hur gick det till? Liksom, fick du bara en, så går man runt? Och
alltså man går runt lite, så går det ju till. Nej, men det var faktiskt så att jag jobbade då på Forskning och Framsteg som redaktör och så skulle jag skriva en artikel om svensk Och jag skulle, det var grannspråksförståelse, det var om språkvetenskap. Alltså hur förstår vi danskar och hur förstår danskar oss och sådär. Och då intervjuade jag den dåvarande chefen på språkrådet som hette Olle Josefsson. Mm. Om detta. Och då, alla som har gjort en intervju vet ju hur man börjar en intervju. Man kallpratar lite så med den man ska träffa. Så att jag skulle kallprata lite med Olle Josefsson. Och då tänkte jag, det är alltid bra med beröm. Och då gav språkrådet på den tiden ut en liten skrift som heter Språkvård. Språkvård. Och då sa jag så här, åh vad bra den är, Språkvård, sa jag till Olle. Och han tittade på mig med en sån här död blick. Så tänkte jag så här, oj, det var inte bra. Det är vårt största bekymmer. Fast han sa det inte så där på göteborgska. Nej. Utan han är ju från Stockholm. Och sen visade sen, det var ingen bra start. För att det här med att göra en tidning tyckte de på språkrådet, det var ingen bra. De kunde inte det och det var inget. Och jag, då tänkte inte jag så mycket på det, utan jag försökte bara rädda situationen genom att börja prata om vädret eller något. Jag vet inte vad jag pratade om. Ungefär 2 veckor senare, för jag är ganska långsam, då trillade poletten ner och så förstod jag, de kan inte göra tidning, men det kan ju jag. Jag kanske ska göra deras tidning, tänkte jag.
Okay.
Och så tänkte jag, det kommer ju inte gå, det är en myndighet. Så hur ska man göra detta? Och så gick jag och funderade på detta och så tänkte jag, man ska starta en tidning om språk. Men det var Olle Josefssons idé, ska jag säga.
Men kändes sätt. Inte det lite smalt?
Det är ju en vanlig reaktion, eller hur?
Ja,
jo, nej, men för vi ägnar oss kanske väldigt lite om språk. Hur jobbar ni sådär? Jobbar ni något med språk, kanske? Det är ju smalt, eller hur?
Ja, det är väldigt
verkligt smalt. Det är ju nästan ingen som håller på med språk. Ingen pratar eller skriver lyssnar.
Nej, det
gör vi ju inte. Nej, men det är en vanlig reaktion att språk är smalt. Och det är ju ungefär, det är ju så dumt så det finns ju inte, eller hur? Eller hur? Ja, men språk, det är ungefär som att säga väder, det är smalt, eller hur? Ja, det är ju nästan ingen. Vi är ju bara inomhus, vi drabbas ju inte av väder längre. De kunde ju lägga ner det där. Mm. Och det är ju en av de vanligaste apparna vi använder i vår telefon. Det är väderappen.
Ja.
Precis. Och lika brett är förstås språk. Och det är därför pratar vi också väldigt, väldigt mycket om språk egentligen. Vi pratar om dialekter, vi pratar om namn. Så fort någon nyfödd, så här, vad ska den heta? Och får vi säga den? Vad ska den heta? Vad ska hen heta? Nej, vad ska en heta? Nej, vad ska... Så där. Alltså, vi är ju inne i språk så fort någon föds. Mm. Och sen fortsätter det så hela livet. Mm. Så språk är bland det viktigaste vi har. Det är det som gör oss till människor. Och det är klart att det måste finnas en tidning om språk.
Ja, det är klart. Ja. Det är ju självklart, men så här i efterhand.
Så här i efterhand kan man tycka att det är
flera år senare. Mm. Men var det... När du hade liksom fått den här poletten att trilla ner, var det raka spåret?
Nej, det var det ju inte. Utan då tänkte ju jag sådär, det här måste ju något förlag tycka är en bra idé. Mm. Tänkte jag. Så jag stegade upp på några olika förlag, tidskriftsförlag, och sa, jag har en idé. Jag skulle göra en tidning om språk. Och då sa de ju ungefär som du. Mm. Det var smalt.
Det var lite smalt.
Och det här är ju förlag som ger ut liksom tidningar så här, motorcyklar för de som gillar japanska hojar tillverkade mellan 1982 och 84. Det har en egen tidning.
Som är röda.
Ja, röda. Precis. Ja. De blåa har en annan tidning.
Ja,
och
klart,
de är faktiskt emot varandra. Sådär. Ja, de tyckte språk var smalt. Mm. Sådär. Och, nej, men de fattade faktiskt inte vad jag pratade om. De tyckte att det var smalt på riktigt. Och sa att lycka till. Vad är roligt att du är så entusiastisk, sa de. Och glad. Men lycka till. Men det var ingen. Och då gav jag upp.
Jaha.
Ja. Då tänkte jag, nej men jag tänkte språk är nog smalt, tänkte jag.
Det är smalt.
Ja. Och då sa någon till mig sådär att du kanske ska inte prata med ett förlag som vet hur man gör tidningar. Du kanske ska prata med någon som inte förstår något om tidningar. Men som gillar språk. Som har fattat att språk inte är smalt. Och då tänkte jag Svenska Akademin. Och då var den ständiga sekreteraren Horace Engdahl. Så då skrev jag ett mejl till honom. Och sa, jag har en idé. Det var väldigt sådär för mig stort att skriva ett mejl till Horace Engdahl. Har någon här skrivit mejl till Horace Engdahl? Nej. Det känns högtidligt kan man säga. Sådär. Det är inte högtidligare. Ja, det är inte högtidligare
att skriva. Jag kände faktiskt samma sak när jag skrev mejl till dig. Kan jag säga.
Nu måste jag dricka lite vatten här. Lite.
Det var högtidligt. Oj, oj, oj.
Generad blev jag nu. Oj. Ja. Alltså jag är inte Horace Engdahl.
Nej, men det
är nej, han är mycket språk. Bättre. Och längre är han också. Nej, men han svarade mig en gång faktiskt på det här mejlet. Och så sa han så här. Åh, vilken rolig idé. Kom över, sa han. Och då blev jag jättenervös. Och så cyklade jag över till honom och blev så där svettig som man blir ibland, ni vet. Så att man kommer in och ser det blöta fläckar. Så här. Det var jättepinsamt. Och så satt han också i Svenska Akademin i hörnrummet där. Man kan titta in där. Nu sitter ju Sara Danius där. Men man kan fortfarande titta in i hörnrummet om man står på torget där nere i Gamla stan. Och så sitter han, jag vet inte om det är medvetet, men hans stol är lite högre än besökarens stol.
Okay.
Ja, så har de ordnat det. Sara kanske har bytt till en lägre. Det vet jag inte. Hon är lite folkligare. Och det var så, jag var jättenervös för det här mötet och visste inte riktigt vad jag skulle säga. Och det var inget problem, för han pratade prick hela tiden. Och sålde in idén till sig själv.
Okay.
På ett alldeles fantastiskt
sätt.
Ja, han var helt med på noterna. Och så fick jag lite pengar, inte mycket, men lite pengar. Och det gjorde ju att jag kunde säga sen till andra så här. Och Svenska Akademin stödde det här, ska du veta. Och då tänkte ju alla att det var ett storartat stöd. Och det var det ju för att de var bakom det på något sätt. Så det var jättebra. Och
sen var det på rullen.
Sen kan man säga att faktiskt efter det så öppnades väldigt, väldigt många dörrar. Och folk tyckte plötsligt att det var en väldigt bred och folklig idé det här.
Ja. Att ett språk egentligen ganska brett och folklig.
Ja.
Och sen har ju det rullat på alldeles fantastiskt med den här tidningen.
Mm.
Och förra året så blev den utsedd till årets tidskrift.
Mm.
Och jag faktiskt tog med, för jag tycker det var en sån jättefin motivering som jag tänkte läsa upp. Oj. Om det är okej.
Okay. Ja, ja, verkligen.
En tidskrift om det som ger förutsättningar för medmänskliga relationer. Den ger hjärnspänst helt utan tråkiga träningspass. Läsaren översköljs av oväntade möten med ett ämne som bara leder till ökad vetgirighet. Instagram i all ära, men språktidningen visar att 1000 ord säger minst lika mycket som en bild.
Mm.
Visst är det nästan poetiskt?
Ja.
Ja. Grattis till den.
Ja, tack. Ja,
jättekul. Vi var
men sen rörda. Ja.
Så rullar det här på. Mm. Jättefint.
Mm.
Och sen så var det dags igen för nästa.
Ja.
2012.
Ja.
Modern.
Ja, lite tidigare så till och med. 2009.
Ja, hände något. Ja, det var kanske där. Ja, just det.
Oj då. Nej, det är fan.
Men det är okej.
Okay. Ja. Ja. Nej, men det var så här att det gick faktiskt oerhört mycket bättre med språktidningen än vad jag hade vågat hoppas.
Mm.
Med tanke på de här första liksom, stapplande stegen så var det fenomenalt att vi på väldigt kort tid fick ungefär 20 000 prenumeranter.
Mm.
Och det var mycket, mycket, mycket mer än vad vi hade budgeterat för eller hoppats på. Sådär. Så då fick vi hybris och tänkte att det här med tidningar, det kan vi. Det är ju så lätt. Man bara ringer till Svenska Akademin och sen, eller mejlar. Och sen har man, nej men faktiskt var det lite så att vi trodde att vi kunde det här. Så då hade vi gått och funderat på något annat ämne som man skulle kunna göra en tidning. Som var liksom underrapporterat och under.
Och smalt.
Och smalt, fast brett.
Fast brett.
Ja. Och då tänkte jag psykologi. Det var ju inte jag ens, det fanns till och med tidningar om psykologi då. Men de var väldigt speciella, de var riktade till kvinnor enbart. De handlade i princip alltid om att läsaren hade det taskigt men med några fiffiga knep så kunde nog läsaren få ett bättre liv. Så här, självhjälpstidningar var det. Ganska trist människosyn tycker jag faktiskt. Men framförallt var de extremt smala och de riktade sig inte alls till alla de människor som bara ville veta lite mer om hur vi funkar som människor. Så då tänkte jag att en tidning om psykologi på samma sätt som en tidning om språk skulle kunna funka. Det var inte riktigt lika enkelt att göra en sån tidning.
Det var
inte. Nej, och jag tror mycket på grund av att vi hade som sagt lite för bra självförtroende. Vi slarvade lite så i början. Så att den har haft en lite knapp. Nu går den jättebra. Den blev faktiskt årets tidskrift före språktidningen. För den lyckades väldigt bra efter ett tag. Mm. Så.
Och sen har du startat en till.
Sen försökte vi starta tidningen Väder.
Den vill jag gärna.
Ja, ja. Det var ju den där idén att det är faktiskt vårt, om språk är vårt näst vanligaste samtalsämne, är väder faktiskt vårt vanligaste. Mm. Så det borde man kunna göra en tidning om. Det var ju en succéflopp kan man säga. Om man nu kan.
Det är ju väldigt tråkigt.
Sånt. Ja, det är verkligen tråkigt. Nej, den
men varför tror du inte den?
Alltså vi nog pratar om väder, men vi är egentligen inte så intresserade av väder. Alltså det är något med att vi tycker att det här är liksom ett perfekt kallpratsämne. Mm. Men skälet till att det är ett så perfekt ämne att kallprata om är att det finns ingen skyldig. Alltså vädret bara drabbar oss. Så ja. Det är helt ofarligt att prata väder. Om någon har varit på semester och så vet man inte, ska man fråga. Alltså, sprang du mycket på semester? Det kan ju vara pinsamt att fråga. Sådär. Men man kan alltid fråga om vädret. Eller hur? Och då kan det ju vara så här, nej det regnar mycket. Ja, det var ju synd. Sådär. Men det var ju ingens fel att det regnar mycket. Så man tabbar sig aldrig om man pratar om vädret.
Nej.
Men vi är ju egentligen rätt ointresserade av vädret.
Vi vill inte läsa om det.
Nej. För en del smalare yrkesgrupper så är ju vädret jätteintressant. Men för de allra flesta är det inte så intressant. Så det var total felanalys.
Okej. Okay. Ja. Alltså det är modern psykologi ja. Och modern filosofi.
Sen startade vi filosofia. Och det var 2012. Det
och den, ja, precis. Ja, det ser jag.
Ja, just det.
Mm. Och den går bra. Ja, den går bra
ja,
också.
Ja, och då var vi lite försiktigare och lite blygsammare. Sådär. Inte så där hybris som med psykologi. Så den får ta sig.
Kan man, alltså det här är ju ändå, det är smalt fast brett såklart.
Mm. Ja, du får precis. Nej, brett, du har förstått det nu.
Ja, ja. Just det. Mm. Kan man starta tidningar om vilka ämnen som helst? Smala intresseämnen? Om man
ja, ja men vi, det har ju liksom blivit den idé som vi gör på förlaget. Försöker. Nu kommer faktiskt i november kommer en tidning om arkeologi.
Modern arkeologi? Eller
nej, det var... Vi prövade den.
Ja.
Just det, det finns en brittisk som heter Current Archaeology. Ja. Och det tyckte Current är ju ett jättebra ord. Men det är ju inte modern. Alltså aktuell arkeologi, det ligger inte så bra i munnen.
Nej.
Så den får heta Populär arkeologi.
Okej, okay. Ja men det var väl bra. Kommer det bra. I november?
Ja, kommer i november. Nej men så att det är liksom, vi har en tanke om att inte titta så mycket på målgrupp. Målgrupp är ju jätteviktigt, eller hur? Rune, vad är det?
Ja,
målgrupp. 11:e budordet. Men målgruppen vill ju läsa om något. Wow! Det var det där med målgrupp, eller hur?
Ja.
Vad spännande.
Målgruppen vill läsa om något, ja.
Du firar redan Populär arkeologis succéartade start. Tack. Man kan lita på Nova på något
sätt.
Ja,
jajamensan. Vi har effekter.
Ta alltid ut segern i förskott. Ja. Så. Nej, men vi försöker fundera på ämne. Och det är lite ovanligt i tidskriftsvärlden sådär, att tänka ämne först och målgrupp sen. Och det gör att vår annonssäljare tycker att vi är jobbiga. För att det är lite svårare att sälja på ämne än på målgrupp. Så. Men det funkar.
Det funkar. Ja.
Och i dessa tider när prenumerationsintäkterna är huvudsakliga intäkter för allt fler så är ju ämne och målgrupp viktigare än annonsförsäljning. Så att det, tiden har också hjälpt oss lite grann.
Men det skulle jag vilja fråga lite också för att du chockade ju världen för några år sedan. ja, annonschock stod det. Och då tänker jag på när annonser infördes i...
Ja.
Det gjorde du. Ja. 45 år utan annonser.
Ja.
Och här kommer du. Mm. Och nu ska det bli annonser.
Ja. Det var i Forskning och Framsteg. Forskning och Framsteg som är... Den ligger där borta. Det var en tidskrift som... Eller den är en tidskrift som ges ut av en stiftelse. Och som när den startades 1966 för prick 50 år sedan. Då ansågs populärvetenskap vara något ganska suspekt. och annonser, det här är ju 60-talet, var också något suspekt. Mm. Och att ha de två i samma tidning, det var för suspekt.
För mycket.
Så då tänkte man, okej, vi satsar på populärvetenskap men utan annonser. Men efter ett tag så blev det så att det var bara Kamratposten och Forskning och Framsteg som inte hade annonser. Och Råd och Rön.
Ja.
Och både Kamratposten och Råd och Rön hade goda skäl för att inte ha annonser. Men i Forskning och Framsteg så var det ett dåligt skäl. För det fanns rätt stort intresse i läsekretsen för att ta del av de erbjudanden som företag, organisationer som jobbar inom det vetenskapliga fältet. Mm. Det kan vara de som ordnar resor, det kan vara de som säljer kikar eller gör böcker eller sådär. Så det var ju liksom det var bara hämmande.
Mm.
Så vi införde annonser och jag fick säkert 2 läsarbrev faktiskt.
2? Ja. Alltså det var inte större reaktion.
Ja. Nej, från 2 läsare. Och den ena var så arg så han sa upp sin prenumeration. Det var män, båda 2.
Ja.
Och den andra var så arg så att han klippte sönder tidningen. Och så la han alla annonserna längst bak i tidningen. Nej, det är faktiskt inte sant. Vet ni vad han la längst bak i tidningen? Det var min ledare. Det här är på riktigt.
Ja,
alltså han gjorde verkligen
det.
Han klippte sönder tidningen. Och så la han alla annonserna längst bak och så min ledare ännu längre bak. Och så visade han hur vi borde organisera tidningen så att sådana som han, som inte var intresserade av annonser, kunde läsa tidningen ostört. Men han förstod att annonser kanske ändå kunde behövas av något skäl som han ändå inte förstod, men som han förstod att han borde förstå. Så han gjorde den här fina ommöbleringen i tidningen åt mig och sa att så kan du göra nästa nummer.
Okej. Okay. Mm. Men alltså, ni har ju fortfarande ganska, får man säga, förhållandevis liten del annonser i alla de här tidskrifterna, 10% ungefär.
10%, precis.
Och det är ju ganska lite, utan det är ju en prenumerationsaffär.
Så säger man, ja. Precis.
Ja. Men jag tänker det att, men det måste vara väldigt svårt alltså, att hitta alla dessa prenumeranter.
Ja, det är nog vår största utmaning. Det har du helt rätt i. Det är inte så, alltså, som jag sa så har tiden spelat i våra händer. För att våra konkurrenter som har haft mer annonsintäkter tidigare har ju tappat dem.
Mm.
Och för oss som inte har varit så beroende av annonsintäkter har det inte varit så stort problem. Så det har varit, inte positivt, men i alla fall, vi har varit mer förberedda på att vara en prenumerationsfinansierad tidskrift. Men vi drabbas som alla andra av att det är svårt att hitta nya läsare. Och jag skulle säga att ett av de största problemen med det är att det finns något slags allmän känsla av att det går dåligt för tidningar och dåligt för tryckta medier. Det är ju någonting som, alltså medier är ju experter på att beklaga sig. Att tycka synd om sig. Alltså så har det ju varit. Det har ju varit en konstant tidningskris tror jag i det här landet sedan 60-talet.
Mm.
Sådär. Den första pressutredningen kom på 70-talet och då var det ju verkligen, alltså Sverige höll på att gå under så, och sen har det pågått
hela
vi tiden. Har gått under väldigt många gånger så att säga, sen dess och det gör, den känslan som nu har också drabbat skulle jag säga, läsningen av tryckta medier är ju liksom på något sätt att det är omodernt att läsa en tidning, det är ju tidningar kommer ju, tidningsdöden så att säga.
Ja, jag skulle sagt ja. Det är ju det man hör.
Och det är klart att hoppa på ett tåg, en döende, liksom hur pikt känns det?
Nej.
Nej, det arbetar emot oss. Samtidigt är det så att vi har fortfarande många läsare och de allra flesta människor fortfarande idag när vi frågar dem föredrar läsa en tryckt tidning framför på padda eller på datorn eller mobilen.
Men gäller det, om vi då pratar målgrupp, alltså det är ju en sak med behov och intresse och allt vad det är. Men här är ju en faktor också, det är ålder.
Mm.
Alltså dagens unga som kanske, man växer helt enkelt inte upp i ett tidningsläsande
hem
nej. Eller omgivning.
Varför gör man inte det
hur
tror
tänker
du?
Ni kring,
har du
kring
barn hemma?
Ja,
och, ja.
Och de, nej, de läser inte tidningen på samma sätt.
Som du gjorde?
Som jag gör.
Som du gjorde? När du?
Gjorde jag.
Nej, just det. Nej, men det, jag tror att där har vi ju en uppgift lite grann, tror jag. Alltså, jag är fullständigt övertygad om att tryckta tidningar kommer vara en nischprodukt och de allra flesta kommer ha någon form av elektronisk läsning, för det är så otroligt praktiskt och billigt också för oss som distribuerar dem. Mm. Men just nu ser det ju inte ut så. Just nu kan vi inte ta betalt för det, och de allra flesta just nu är så vana vid att läsa tryckta texter så att de till och med föredrar det. Då ska vi ju inte tvinga över dem till någonting som de inte föredrar och inte vill betala för. Det verkar ju jättekorkat, tycker jag. Men det är ju klart att det är så att hemma, jag läste ju inte morgontidningen hemma, men mina föräldrar gjorde ju det och visade varje morgon att det är så man gör. Och så när jag blev stor så började jag också göra det, för det var ju så man gjorde. Men om vi redan nu tänker så här, nej men de unga läser ju inte nu för tiden. Nej men det gjorde de ju inte förr heller.
Nej, det gjorde de ju inte.
Nej. Så vi har liksom redan på förhand intecknat att de inte kommer börja läsa på något sätt. Så att, okej, jag överdriver och jag raljerar, och det här är ju ett problem förstås, men jag tycker att vi gör problemet större än vad det är.
Okej. Så du, men man kan säga det, att du, det här med tidningens död, det är inget du, nej.
Jag är inte det minsta rädd för att, alltså vi kommer fortsätta att vilja läsa bra berättelser och se dem och lyssna på dem. Vi är väldigt intresserade, vi är faktiskt mer intresserade nu av god journalistik än vad vi varit. Alltså det, läget för journalistik är faktiskt oerhört bra. De flesta unga är mer källkritiska, är duktigare på att leta i olika medier, att ta reda på olika saker än vad de varit tidigare. Distributionsformen är en fråga, och ta betalt är en annan fråga som vi kommer behöva brottas med, och det kommer vara otroligt svårt i en omställningsfas som vi har börjat i. Vad jag bara försöker säga är att jag tänker inte skynda på den omställningen. Nej. Det kan någon annan få göra.
Okej. Okay. Ja. Jag tänkte så här, det kanske finns någon som har någon fråga att ställa till Patrik.
Ja.
Ja, vänta, ska vi se, ska vi ta, går du gå runt med den här
Rune hade ju
mikrofonen?
En mick.
Kanske.
Han släpper ju ogärna ifrån sig den, men.
Ja. Ska se. Annars får jag kanske upprepa frågan. Funkar det att göra så?
Ser nog funkar. Ser nog sladdar,
va? Ja, det är det. Ja.
Står ju din handväska vägen
här. Mm. Vad?
Ska vi se.
Där hade vi en hand upp.
Nej, men en alltså det här med digitala plattformar.
Ja!
Jag hittar er på Readly. Ja. Det är där jag läser tidningen ibland. Ja. Och min fråga är, hur många upptäcker just språktidningen på Readly? Och vad ger det för ekonomiskt utbyte att ligga där? Räcker det att du klickar en gång för att du ska få betalt? Utan att, det gör det, va?
Eller men det är jättebra om du öppnar den och sen går du och duschar och sen går du tillbaka och läser lite mer. Okay. Det är en strategi som vi gillar. Nej, men Readly, alltså som, för er som inte har laddat ner Readly än, så kan jag verkligen rekommendera det och börja prenumerera där. Det är en av de här Spotify-liknande tjänsterna för magasin och även bok, i viss mån bokläsning på platta. Vi gillar det jättemycket. Vi får betalt, så det är ingen nackdel för oss att du läser där. Och det är faktiskt så att tidningar som våra, som är mer lästidningar, gynnas. De har ett poängsystem som gör att ju längre du har öppen en sida, ju längre in i en tidning du läser och öppnar sida för sida och sådär, desto mer betalt får vi. Så det gynnar oss och ogynnar, så att säga, bläddertidningar eller tidningar som man bara snabbt går igenom. Så det är bra för oss, verkligen. Sen ser vi också att läsmönstret är ju faktiskt ett helt annat i en sån. Och vi har börjat anpassa oss lite grann efter det. För vi har rätt många sådana digitala läsare. Det är till exempel så att man, en vanlig tidning plockar man upp, och så är det ju ungefär en fjärdedel som börjar med att läsa så här. De allra flesta börjar ju här, va? Och läsa, eller där. Men i en digital tidning så börjar du alltid så.
Nu bläddrar Patrik alltså framifrån och bak.
Ja,
alltså, för podden.
För podden.
Ja.
Ja. Alltså, ja. Gud, vad du jobbar du med sån här med information och sånt.
Ja, ja,
det är
så.
Ja, jättebra. Ja, nej men så att det var ett långt utlägg som svar på din kommentar.
en ytterligare fråga innan vi tar och rundar av. Finns det någon? Nej.
Jag har en mikrofon här.
Ja.
Ja.
Men alltså, vi hamnar ju mycket i det digitala, liksom språk.
Ja.
Ja. Nej, jag vet inte.
Var det en fråga?
Jag bara tänker så här, det är så roligt att prata om språk.
Ja, precis ja. Är det.
Men vi är färdiga nu, eller hur? Det var nu du skulle vinka med mig och säga.
Nu. Men vad jag tänkte faktiskt be dig att avrunda här lite. Ja. Väldigt snabba, korta om du kan. Mm. Om det nu är någon som står här och grunnar och funderar på att ja, men det låter ju kul att starta tidning. Mm. Dina tre bästa råd.
Ah. För att starta en tidning.
Ja. Vad ska man tänka på?
Att man ska kunna det man vill starta en tidning omkring. Om det är ett ämne eller en målgrupp eller en händelse eller vad det nu är för någonting som man så att säga, bygger sin tidning runt. Man ska kunna det. Det har vi lärt oss både av att inte kunna och att kunna. De gånger blir sådär. Så det tror jag är jätteviktigt.
Det är nummer ett.
Det andra är att man måste lyssna på fler än man först tror. Alltså, när vi startade språktidningen så talade jag med jättemånga människor. Och liksom varje gång jag talade med någon så märkte jag att jag ändrade min historia lite grann om vad tidningen skulle handla om och hur den skulle se ut och sådär. Och hela den där processen, till slut så hade jag nog en väldigt bra bild av hur tidningen skulle vara. Men den hade ju liksom utvecklats för varje sånt samtal, varje människa jag pratade med. Det var en annonssäljare, det var en språkvetare, det var en runforskare, ja men ni vet, liksom alla möjliga människor. Och så till slut hittar man och om man slarvar med det där, då tror jag att det är lätt. Så. Ja.
Mm. Och det kunna, tredje. Mm. Lyssna ja. Och
man ska gärna ha en Horras.
Det var jättebra tips. Mm. Jättebra, så då vet vi det. Ja. Tusen tack att du kom hit. Ja. Jättetrevligt att träffa dig. Ja. Och jag tänkte, nu är ju detta något att lyssna med. Så kan du lyssna på podden eller på någonting annat. Ett par hörlurar.
Det var ju fantastiskt fint.
Ja, eller hur?
Och med er fina logga också.
Ja, självklart.
Tack så hemskt mycket.
Tack så mycket. Jättefint. Och tack alla ni som har lyssnat.